Ja, sista två åren har det här gått mig åt huvudet kan man säga. Jag har helt snöat in på den mannen.
Och det här intresset som du har, var kommer detta ifrån då?
Ja, det har jag själv ställt mig många gånger och inte minst min fru. Varför håller du på med detta?
Ja, men fick en liten inblick i det äktenskapliga där. Ja. Goddag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som pratar om sånt som andra poddar inte pratar om. Och idag ska vi prata om Peppan, en figur som absolut inte har avhandlats i några andra poddar. Peppan var en dragspelare. Vi kan nöja oss med den informationen så länge.
Ja.
Den jag ska prata Peppan med är Per Zetterlund. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du har vigt en del av ditt pensionärsliv åt att forska kring mannen, myten, legenden, Peppan. Bara för liksom lite snabbt ringa in figuren.
Ja.
På 70-80-talet, då visste många människor vem Leif Peppan Pettersson var.
Ja, och anledningen till att han blev en rikskändis plötsligt, det var att han fick uppträda i Bosse Larssons tv-program Nygammalt. Och på den tiden var ju Nygammalt jättestort. Det hade ju 3 miljoner tv-tittare. Det fanns inte så mycket annat att roa sig med på den tiden. Och där debuterade Peppan 1972 inför julen och dök upp i programmet iförd en tomtedräkt och klivandes upp ur ett julklappspaket. Han hade på sig en svart slokhatt och läderstövlar och svart väst och vit skjorta och långt hår och såg ut som en riktig skogstammerjävel kan man säga.
Ja, den här slokhatten får ju mig att associera till piratens Bombi Bitt.
Ja, just det. Det kan man likna honom vid.
Bombi Bitt var min barndomshjälte. Prästen och läraren kallade honom Edvin. Alla andra kallade honom Bombi Bitt. Det hade varit lönlöst att fråga Bombi Bitts moder efter sonens rätta namn. Hon hade aldrig tilltalat honom med andra ord än drömmel, stackare, husling eller pojkjävel.
Och han hade lite grann den auran och utstrålningen, någon sorts naturbarn.
Ja, precis. Han hade ju en karisma som var så märkligt stark och utstrålande. Han drog ju jädra mycket människor till sig på den här karisman. Det var för mig lite obegripligt, men den var väldigt, väldigt stark.
Vad sa du för dig lite obegripligt?
Ja, jag menar han var inte någon intellektuell hjälte. Eller, han hade bara sig själv och han var sig själv i alla lägen. Och det var det som gjorde honom så intressant och spännande. Vare sig han pratade med kungen eller bytoken eller en som har sagt, så var han alltid densamme.
Men han hade inte bara sig själv, han hade ju också sitt bälje. Spel.
Jo, det var ju en unik dragspelare. Han hade ju alltså fått dragspelslektioner av sin farfar från 4 års ålder. Och börjar man så tidigt så kan man ju bli ett geni och han blev verkligen det. Och hans storhet i dragspelet, det var inte tekniken utan det var att han var som ett jädra lokomotiv när han spelade. Och alla musiker bara åkte med av hans entusiasm och ett jävla ranamma och ett gung som var helt oemotståndligt.
När man beskriver Peppan sådär, hur han såg ut, hur han betedde sig, vilken dragningskraft han hade på, inte minst på det täcka könet, då tänker man ju, och sen dessutom då, att han levde hårt och dog ung, då tänker man ju på rock'n'roll. Men Peppan, han spelar ju gammelsnoa. Han spelar ju julabo-melodier.
Och det var ju det som var ett sånt paradoxalt förhållande. Att det gick hem hos unga människor. Hans lumparkompisar och de var helt betagna i den här musiken när Peppan framförde den. Annars var de inte så intresserade, tror jag.
Tycker du att man kan höra på musiken idag att den här har någon särskild elektrisk laddning?
Ja, han försköt rytmen lite grann hit och dit så det blev det här gunget. Och man kan ju lyssna att det inte är så väldigt avancerade låtar han spelar många gånger. Men han har sån variation i den här rytmen och trycket. Så det är det som gör dem så intressanta.
Om man ska titta på genren dragspelsmusik så är det ju något som alltid har funnits i Sverige eller sedan århundraden tillbaka och som har varit oerhört stort i folkdjupen men som också alltid har rynkats på näsan åt av fin- och högkulturen. Sten Broman, en gubbe som ofta har nämnts i den här podden, han var ju känd för många sådär drastiska åsikter om ditten och datten. Och en av hans mest kända åsikter var ju att han avskydde dragspelsmusik. Det har alltid funnits någon sorts förakt för genren. Och när jag säger genren så menar jag då liksom vals, hambo, snoa, det som också kallades kultis på 60-70-talen. Peppan kom ju rakt ur de leden, så att säga. Alltså, det var inte så att han spelade andra genrer. Han spelade väl just gamla Kalle Jularbo-melodier.
Om jag tar början på din lilla anförande nu, så handlade det om dragspelsmusiken först som sådan. Och den växte ju till i Sverige på 40- och 50-talet. Då kom ju såna här namn som Gnesta Kalle och Kalle Jularbo och de där.
André Walter.
André Walter kom. Och så småningom kom ju Ebbe Jularbo och så vidare. Och dragspelet började bli väldigt stort då vid tiden för Pepparns debut i Sverige.
Är det så att dragspelet får ett uppsving någon gång på 40, 50, 60-talet? Alltså samtidigt som vi faktiskt har en stor urbanisering och en modernisering av landet.
Ja, absolut. Jag har ju själv hållit på lite med folkmusik och där är det ju lite grann jobbigt ibland med dragspel som kommer in och tystar fioler liksom. Men jag har förstått att det finns ett dragspels Sverige som lever ett liv för sig och egentligen är väldigt stort. Som jag har nu upptäckt via den här Peppan som jag inte kände så mycket till förut. Och visst var det så att det fanns ett förakt för dragspel och jag har ju pratat med många kända musiker nu i Peppan-sammanhanget här och till exempel Ale Möller, jag vet inte om du vet vem han är.
Jo, den stora folkmusikern som spelat med folk och rackare och filafolket och sådär. Spelar mycket med Mikael Wiehe på 70-talet.
Absolut.
Hälsa fötter, gula rötter och mager som en trana. Den som kyss och tusorna, han har en häftig vana. Du är född i Köpenhamn, jag är född i Skåne. Får jag vara din lilla man så får du vara min kone.
Ale Möller var ju själv dragspelshatare från början, ända tills han gick en gång på en efterfest på en krog i Malmö. Och där satt två dragspelare, den ena hade bara överkropp och båda var genomsvetta. Och den ena hette Pedro Hetanen och var ackompanjatör åt Emma Nominen. Och den andra var Peppan. Och de här satt och äggade varandra i en dragspelsduell. Och Ale Möller råkade komma in där och ställde sig och lyssnade ett tag. Och så tänkte han, vilken jävla blodkänsla han har den där killen när han hörde Peppan. Och han blev kvar där och blev helt förhäxad av Pepparns musik. Och Peppan spelade som vanligt sönder sitt dragspel när han satt där. Men efter det här så sa Ale Möller att då ändrade han helt inställning till dragspelsmusik. Han förstod att även dragspel i händerna på en sån här jädra blues-typ, det är unikt och helt underbart.
Och det är ju intressant att Ale Möller också tillhörde dem som såg ner lite grann på dragspelsgenren. Han har ju själv utforskat hela världens folkmusik.
Absolut.
Portugisisk fado eller grekisk bouzouki-musik och så.
Och jag hörde faktiskt Ale Möller här i Örebro för en månad sedan. Då spelade han själv dragspel.
Ja, ja. Syndaren.
Ja, han har vaknat sent, men ändå.
Just det. Saul har blivit en Paulus.
Ja.
Folkmusik, själva genren folkmusik. Den fick också ett uppsving i slutet av 60-början och 70-talet. Men det var egentligen av helt andra människor. För att det var ju mer av en sorts vänsterkultur, va, som började utforska den.
Ja, och det var jag ju själv lite med. Då handlade det ju om folkmusik på fiol, alltså. Och man spelade dalalåtar och låtar från avkrokar i Sverige. Och den växte ju till sig då. Det plockades ju fram väldigt mycket folkmusik ur Sveriges alla hörn. Och gavs ut såna här häften med folkmusik från alla landskap och allt möjligt. Och, men det var främst fiolmusik. Då alltså. Och det är väl det man ibland förknippar med folkmusik, men sen finns det ju, om man tänker på Falun Folk Music Festival, det är ju från världens alla hörn som det kommer folk till den och spelar på alla möjliga instrument och stilar.
Jo, men det förstår man väl att det låter olika i olika länder, men om man tänker på just svensk folkmusik så skulle vissa genast prata om Delsbo, Hälsingland, om Dalarna, om gånglåtar och folk som har gårdsnamn och folk som kanske heter Björn Ståby. Det inbillar jag med att den genren ses som lite finare. Att sånt som Tore Skogman och sådär spelar att, och Kalle Julabo, att, som ju absolut var folklig musik, det är ju ändå inte riktig folkmusik.
Nej, men i alla fall, om du tar den genren då, så Peppan, han lanserade ju det här delvis på dansställen och sånt där. Alltså, han var ju med i band som spelade både dansmusik och sån här folkmusik. Och han drog fram såna här schottis och hambo och polka och allt möjligt sånt där och fick folk att dansa på vanliga dansställen. Och sen avlöste de det här med att de körde vanlig svensktoppsmusik ibland och så vidare. Och Peppan, han hade ett slags mål att försöka föra ut den här typen av musik.
Och det var en fördomsfri man som kunde tänka sig att lira med vem som helst egentligen.
Ja, Peppan var ju egentligen en fullständig anarkist och hade inga hämningar i något avseende och spelade med vem som helst, var som helst, när som helst. Och bara han fick uttrycka det han ville ha ut i sin bälg så var han glad alltså. Och han var ju en jättestor bohem i alla avseenden. Så att han gjorde precis som han ville alltid.
Jag nämnde Bombi Bitta tidigare. Det var väl också så att Peppan levde väldigt nära djur och sådär och bodde i någon, något skjul i Bergslagen.
Vissa tider så bodde han i en liten timmerkoja som han fick hjälp att uppföra när han var 14 år. Och där vistades han i långa tider ibland. Och dit kom det då kända musiker från hela Sverige till denna lilla koja. Alltså, upplänningarna har varit där och Ture Herdelin och you name it. En lång rad med kändisar.
Som kom för att hälsa på honom.
Ja, och de festade ju där och alltså, det var ett evigt festande runt Peppan hela tiden. Men sen hade han ju sina föräldrar boende i ett ställe som heter Tröskafallet utanför Lindesberg. Dit är det väl kanske då 15 kilometer från Lindesberg. Och det var ju hans fasta punkt i tillvaron i vuxna år. Men dit kom det också jättemycket kändisar och han blev intervjuad i tidningar och var på framsidan i flera veckotidningar och Robert Aschberg var där och festade med honom ett dygn och bröderna Lindqvist, de kända musikerna, var där och festade med honom i tre dygn och så vidare.
Bröderna Lindqvist kända inte minst just genom Nygammalt.
Ja visst.
De var väl lite husband där, var det inte så?
Ja, det var de.
Och vi är i Bergslagen. Och Bergslagen, då är vi Närke, Västmanland, sträcker det sig till och med öst, eller västerut in i Värmland.
Bergslagen går ju lite grann i nordsydlig riktning kan man säga. Uppåt Värmland lite grann så kanske. Det finns ingen bra definierad gräns, men
man bara vet när man är i Bergslagen.
Ungefär så.
Ja, och hur vet man det då?
För att det står Bergslagen på kartan.
Ah, smart.
Ja, jag har svårt att beskriva det. Men det börjar väl någonstans i Lindesberg, så går det uppåt södra Dalarna.
Men vad utmärker Bergslagen? Alltså både landskapet och kulturen?
Ja, det är ju de jättestora vilda skogarna och sjölandskapet och att det var mycket finsk invandring från början och järnhantering. Alla ortsnamn som slutar på namnet Hyttan, och det är hundratals i Bergslagen. De hade en gång en järnhytta. Det fanns alltså järnhyttor i var och varannan gård egentligen.
Är det där finskogarna ligger?
Ja, det kan man säga. Norra delen av Bergslagen, det är finskogarna.
Och livet i finskogarna är väl en av våra absolut mest berömda dragspelsmelodier?
Jajamän. Det är väl Kalle Julabo som har gjort den. I alla fall vet jag att han spelade den väldigt mycket.
Så även Julabos hade sina rötter i Bergslagstrakten?
Nej, det hade de inte. Jag vet inte varifrån han kom från början, men han slutade ju sitt liv i Stockholm i alla fall, Kalle Julabo.
Sen nämnde du Ebbe Julabo också, det var alltså Kalles son.
Ja.
Jag är lite nyfiken, jag är ju skåning då och... Bergslagen är ju något sånt där som man alltid har hört, och det här är en bergslagsskildring. Maria Lang, som vi har nämnt i den här podden tidigare, liksom Sigge Stark, skrev vissa romaner med bergslagsmotiv och så.
Ja, ja.
När jag har hört talas om Peppan så får jag nästan en bild av att Bergslagen, det är lite laglöst land. Det är någon sorts svenskt Texas.
Det var det rätta ordet. Alltså, strax norr om Lindesberg så ligger en by som heter Gusselby, och där börjar laglöst land. Och själv har jag en sommarstuga där, så jag ingår i det laglösa.
Du vet att det är inte lönt att ringa polisen om någon kommer och knycker en cykel.
Nej, och polisen ser mellan fingrarna med väldigt mycket som händer där när de infödda agerar, så att säga. Men det, där har det hänt väldigt mycket i den här branschen. Bland annat så var ju Peppan där i ett ställe som heter Metchen. Den där 14-årige pojke som han var då, han var helt besatt av att spela dragspel. Och han drogs till ett gäng människor i en by som hette Metchen. Och där var det en gammal farbror som kunde ha varit hans farfar. Och så var det hans kompisar. Och de brände hemma och tjuvjagade och tjuvfiskade och levde ett riktigt bohemliv med jättemycket härligt umgänge. Stora, starka skogsarbetare drogs dit. Och i den samlingen platsade den 14-årige Peppan. Han fick dela den här gemenskapen och de gillade honom jättemycket. Så att... han tillbringade en stor del av sitt liv med de här gubbarna.
Hur kom det sig att han överhuvudtaget hamnade hos dem?
Jo, jag tror att det var så här att hans farmor var född i ett ställe som hette Tegen, som låg några hundra meter därifrån. Och hans farfar, som hade en väldigt olycklig barndom alldeles intill den här Tegen, var också alltså därifrån. Så att båda farföräldrarna var lite hemmastadda här.
Så där gick han runt och hängde med gamla snusgubbar och tjuvjagar och brände hemma. Det påminner lite om Huckleberry Finn det här också.
Ja, visst. 1978 så hade lokaltidningen här, Bergslagsposten, de hade en tävling. Vilket älgjaktlag i distriktet skjuter första älgen på måndagen, den veckan älgjakten börjar? Och Peppan och den här Metchens Pelles son, Metchens Nisse, de gick ut på söndagkvällen och sköt en älg.
Olovandes,
och säkert inte på deras egen mark heller, för det var inte så noga med det. Nästa morgon, på måndag morgon, klockan 6, så sköt de ett skott i luften. Och sen ringde de Bergslagsposten och sa att nu har vi lagt ner första älgen här. Och Bergslagsposten kom ilande och tog bilder och alltihopa. Ett stort reportage på framsidan nästa dag. Om laget som lyckades få den första älgen omkull.
Om laget som bröt mot lagen.
Ja.
Bergslagen på, och vad är vi nu? Alltså på 50-60-tal?
Nu är vi på 70-tals början här.
Det var en trakt där varken polisen eller frikyrkan nådde.
Nej, och det brändes ju också mycket hemma. Men det var ju så på den tiden lite varstans, tror jag, på landet. De hade en stor mäsktunna med en skopa som hängde på det här matchen, och om de inte hade någon färdig destillerad sprit så kunde de gå där och ta sig en skopa.
När man inte
lite så.
Åka vänta.
Ja.
Där bland annat så går han då med sitt dragspel och han lär sig aldrig skriva noter eller så.
Nej, och det kunde ju faktiskt Kalle Jularbo inte heller. Han kunde inte läsa noter. Och det var de som försökte att lära Peppan att spela noter, men det gick bara inte.
Nej.
Däremot så hade han en otrolig begåvning i det avseendet att han kunde höra en låt och så kunde han spela upp den direkt, det han hade hört.
Absolut gehör.
Ja, lite åt det hållet.
1972, sa du inledningsvis, ja. Så fick han vara med i Nygammalt.
Ja, just det.
Bosse Larsson står, tämligen nystartade programmet. Och Nygammalt startar 71.
Ja.
Och som du säger, det är 3 miljoner tittare. Går det på fredagkvällar, kan man tänka sig.
Ja, just det. Jo, det var det.
Och det är program som satsar mycket på knätoffs och tjofar dritt en Lambo.
Ja, precis. Ja.
Hej alla glada! Så var det då dags för Nygammalt igen. Välkomna igen, hörni, och jag ska be också få säga nu direkt så här, välkommen till Örebro Folkdansgille. Leif och Karin är nu. Nu är det så här att vi har gjort till vana att visa lite dräkter, hur de ser ut så här i vårt avlånga land. Och här är alltså nu en dräkt som Leif bär, den kommer ifrån.
Ifrån Småland, södra Önnaryd kommer den ifrån.
Kommer du också därifrån?
Det gör jag, ja. Kommer från Jönköping.
Men nu är du Närking.
Ja.
Och Karin, du har en så vacker dräkt, var är den ifrån då?
Från Bohuslän, Fräkne Härad.
Fräkne Härad. Vad står det där? KKD, är det dina initialer där?
Ja.
Det är det, ja. Har du gjort den själv?
Ja.
Har du? Tänk att vi har nästan alla flickor som har varit med oss här. De har sytt sina dräkter själv.
Och Peppan är som klippt och skuren för detta. De har nu luskat upp honom via någon talangjakt eller sådär i Örebro-trakten.
Ja, det fanns en talangjakt som hette Ställ upp. Och dit blev han anmäld och trodde att han skulle åka till Radio Örebro och spela upp. Men det var till Radio Stockholm han skulle ha åkt egentligen. Men när han kom till Radio Örebro så fick han spela upp för stockholmarna i telefon. Och det gick bra, så han blev antagen. Men han vann inte, han kom tvåa. Men han blev i alla fall bejublad av publiken. Han blev publikfavorit. Bland annat när han tillfrågades, varför går du alltid omkring med en slidkniv i bältet? Då sa han, den här har jag när det finns arrangörer som är ovilliga att betala ut gaget när man har spelat.
Och det gick rätt upp i folkdjupet.
Ja, visst.
Det påminner lite grann om Snoddas. Om Snoddas genombrott.
Ja.
20 år tidigare ungefär.
Ja, det var ungefär samma fenomen.
Ja, och det är ungefär samma typ också. Snoddas kom ju från Hälsingland, Bollnäs. Men han var också det naturbarnet som levde för fiskandet. Och...
Ja, precis. Peppan, han var ju just naturbarn. Han var väldigt hemma i skogen alltså. Han älskade att vara ensam i skogen och bygga sig en liten provisorisk koja vid någon sjö och fiska och koka kaffe och steka fisk och sova i den där kojan.
Det är precis som Snoddas.
Ja.
Han antog ju då en utmaning från Hyland att leva på väldigt lite pengar under en veckas tid.
Ja.
Och då köpte han ju bara kaffe för pengarna.
Ja.
För budgeten. Så att han gick ju 50 öre plus.
Ja.
Och så satt han ute på någon ö i sig Ljusnan och fiskade istället.
Ja.
Det här är ju en typ av person som ofta har gått hem i Sverige.
Ja.
Och slår an någon sträng längst inne i det svenska hjärtat.
Ja, och det var väl en Arne Kvick också som var lite grann Snoddas typ.
Just det, han har Snoddas uppträdde mycket ihop. Arne Rosenkvick.
Just ja, så hette han.
Ja. För just nu idag så köpte jag en liten ros
precis,
i en blomsteraffär.
En ros röd som blod, så att du förstod att det är dig som jag håller kär.
De har liksom lite byfåne och lite bysnille på ett och samma gång.
Ja, de kanske hade någon bokstav som även jag har ibland.
Din bokstav kommer och går.
Ja.
Nej, men en sorts människor som är väldigt lätta att ta till sitt hjärta på något sätt. Just för att de är så oförställda. I Sverige har man alltid tyckt mycket om amatörer snarare än proffs.
Ja, kanske det är jag.
Ja, om man tänker på vilka som breakade hos Hyland på 50-talet så var det ju mycket den sjungande brevbäraren eller den sjungande, i Snoddas fall, bandyspelaren eller den sjungande häcklöparen Kaka Israelsson.
Jaha.
Det var ju mycket det man har liksom lyft fram, människor som som inte har gått en fyraårig utbildning, utan folk som har liksom gått och nynnat när de har delat ut brev, och sen så har grannarna sagt, vad fint vår brevbärare sjunger, han borde vara hos Hyland.
Ja.
Och så kommer han till Hyland och så blir det succé där.
Ja.
Och Peppan har lite grann de dragen. Det är en väldigt svensk figur, inte minst därför att han också spelar just dragspel.
Ja visst. Och han fick ju spela ihop med himla mycket framstående musiker i Sverige faktiskt.
Mm.
Han har ju spelat ihop med de här bröderna Lindqvist och med Olle Möller och med Peps Persson, som höll jag på att säga släkt med dig nästan.
Ja, vi är inte släkt. Alla vi dryga miljoner som bor i Skåne är inte släkt. Det är bara låter så.
Det är dialekten som gör att man tror det. Och sen så spelade han ju ihop med Bernt Öst, alltså i Family Four och de där också. Och,
ja, just det.
Och Ebbe Jularbo och Kalle Jularbo och till och med Queen Ida, dragspelsdrottningen från USA. Och, men han var ju med och gjorde sex LP-skivor och där var det också väldigt mycket framstående musiker med.
Mm.
Det finns ju många roliga historier runt sådana där inspelningar. Det var ju alltid så att Peppan drev på och man fick aldrig repetera för det och man fick aldrig göra om de andra tyckte nej för fan, sa Peppan, det där blev bra. Det finns en liten lustig episod som jag kanske får berätta om det går bra.
Det går så himla bra, det är därför du är här.
Ja, okej. Okay. Men då ska jag berätta att han var en gång där och Tore Hedelin och ett gäng på 7-8 stycken skulle göra en skiva. Och Peppan, han spelade ju alltid så jädra våldsamt på sina dragspel så att ibland så de här stämläpparna som ger tonen, de böjde sig och stod rakt ut och det kunde spricka de här dragspelen. Men tekniken att laga såna här spel på den tiden, det var att man smälte vax som fick täta såna här springor. Och Peppan såg då, innan de skulle spela in första låten på skivan, så såg han att det var ett sånt där, en läcka. Och han tog sitt vax och smälte och droppade och okej, okay, sa han, nu kör vi igång. Och då stod Tore Hedelin bredvid och så sa han, ja men vad fan, det brinner ju i spelet. Och då hade vaxet på Peppans dragspel fortfarande inte slocknat, utan det brann där. Och den där grammofonskivan sen, jag tror det var hans tredje, den fick då namnet Det brinner i spelet.
Det hade brunnit i det spelet många gånger, men den här gången så brann det bokstavligen.
Ja, det gjorde det.
Ja. Tore Hedelin, ett namn som du har nämnt några gånger. Vem var han?
Han var en riksspelman från Delsbo i Hälsingland och väldigt, väldigt känd i folkmusiksammanhang i Sverige. Nästan lika stor som Olle Möller tycker jag. Och han är nu kanske i 70-årsåldern och bor i Thailand på vintrarna men kommer hem till Sverige på somrarna. Och han tog mycket hand om Peppan. Peppan hade ju alkoholbesvär och grava sådana. Tore Hedelin hjälpte Peppan bland annat genom att Peppan fick komma dit och bo där tidvis. Och då skrev Tore Hedelin ett kontrakt med Peppan som sa att han fick på helgen fick han dricka 2 öl på lördagen och 2 öl på söndagen. Men sen när de var ute och spelade då kom det ju till att dricka och efter 2 öl så sa Peppan att nej, nu har jag passerat den här äschgränsen så nu tar jag en riktig sup. Då tog Tore fram det här kontraktet och visade Peppan och då fick Peppan ge sig. Så då han kunde hjälpa Peppan att hålla sig nykter på det viset.
Men han hade en äschgräns.
Ja,
nu spelar det ingen roll längre.
Nej, precis.
Det är den gränsen.
Precis, ja.
Ja, den gränsen överträdde han några gånger under livet då.
Han hade ju egentligen väldigt stora alkoholbesvär och det var ju det som ändade hans liv. Han dog ju när han var bara 34 år gammal och då var han ju förbrukad i kroppen kan man säga. Han hade druckit så mycket alkohol så hans bukspottkörtel hade gått åt skogen. Och eftersom diabetesproblemen sitter i bukspottkörteln så fick han diabetes och så kedjerökte han, eller storrökt i alla fall, under sitt liv också tror jag. Så att hans kropp var väldigt utsliten redan när han var i 30-årsåldern. Och Ali Möller sa så här att den här mannen, han levde i dubbel hastighet, så han levde egentligen ett rikt liv som var 70 år för att han hade fått leva det två gånger på samma gång.
Ni verkar ha roligt när ni spelar in den här plattan.
Ja, vi har haft mycket roligt. Det har varit både det ena och det andra. Så det har varit kul. Den där franska etiketten, han fattas ju liksom när man spelar in en skiva hemma hos mig. För då blir det liksom lite andra tag.
Ja, det är alltså Peppan som säger det.
Du nämnde Peps. I vilka sammanhang spelade Peppan och Peps?
På 80-talet när Peppan var lite nedgången av alkohol och sånt där, så fick han hjälp av en gammal spelkompis som hette Lalle Linnell att komma
Lalle
till skor.
Ja. Ja, det kan man också heta.
Ja, han hette egentligen Jan Lalle Linnell. Och han var ju med i Peppans svänggäng, den där första orkestern som Peppan hade. Men han flyttade till Skåne, den Lalle, och bjöd ner Peppan dit då. Och Peppan träffade där två jättefina musiker som hette Göran Weiss och Rolf Alm. Mm. Och då bildade han ihop med dem en trio som kallade sig för Peppan, Älgen och Belgien. De här två killarna, Älgen och Belgien, de hade spelat ihop med Peps Persson förut.
Just det, medlemmar under olika perioder i Peps blodsband som
just
han hade
precis
på 70-talet. Ja. Jag tror båda de två faktiskt sjunger på varsin Peps låt.
Jag får jobba för en och 25. Varför blev jag terrorist?
Och därför så tog de med Peppan till Peps. Så att de träffades några gånger och spelade ihop några gånger hemma i Peps kök.
Ja, uppe i Göinge skogarna.
Just precis.
Där kände sig Peppan säkert ganska hemma.
Ja.
Jag tror Göinge är Skånes Bergslagen.
Jag har ju ringt till alla de här spelkompisarna som Peppan har haft. Alla de här kända namnen och fått uppgifter. Och det var väldigt svårt att hitta Peps. Men till slut hittade jag Peps och han var vänlig nog att berätta lite grann om deras samspel.
Vad sa han?
Jo, han sa att Peppan var en fri man. Han var för fri för sin tid. Mm. Det vill säga, den här Peppan var en man helt utan hämningar. Fast på ett positivt sätt. Men Peppan var ju en sån som alltid sa precis vad som föll honom in. Och gjorde vad som föll honom in. Och Peps var fascinerad av den där frie mannen. Och Peps berättade också att en gång så var Peppan där och hade en riktig baksmälla och var i behov av en återställare. Och Peps drack inte någon sprit just nu, men han hade hemma ett helt misslyckat brännvin som var vedervärdigt att dricka. Och det hade han ställt bort i något skrymsle. Och när Peppan behövde en återställare så fick han fram den där flaskan och Peps sa att Peppan var den enda som kunde dricka den jävla skiten. Och det är ju så, är man svår alkoholist så spelar det ingen roll om det är odrickbart. Men
nej, det är inte bokén man vill åt.
Nej.
Peppan, Älgen och Belgien-plattan, jag vet att den är sådär ganska het i skivsamlarkretsar. Det är en sån som går för rätt mycket pengar om man lyckas lägga vantarna på den.
Det var bra att du säger det, för det är nämligen den enda som jag har 2x av.
Ja. Och då har vi väl lite grann ändå liksom öppnat dörren från svensk folkmusik till någon sorts världsmusik. Där är vi rätt mycket sydeko och så.
Ja, en del av den skivan är mer traditionell dragspelsmusik. Den andra delen är sydeko-musik. Och de hade ju träffat en amerikansk dragspelerska som hette Queen Ida.
Mm.
Och det här Rolf Alm, alltså Belgien, han sammanförde Queen Ida och Peppan två gånger. Och Queen Ida blev jätteförtjust i Peppan. Hon kallade honom för Peppy. My Peppy. Och hon bjöd upp över honom till USA, men det blev aldrig av den resan.
Nej, han blev bjuden till USA flera gånger, va?
Ja då, både av Ebbe Jularbo och en dragspelare i Örebro som hette Lind. Men båda de här drog sig ur när de kände att det går inte att få riktig bukt med den här karen när det gäller alkohol.
För Ebbe Jularbo, han hade lite connections med svenskbygderna.
Ja, precis. Han bor runt där i Michigan-trakten och spelade ganska ofta, tror jag.
Mm. Peppan, Elgen och Belgen. Allting låter ju roligt. Det är roliga titlar på Peppans plattor. En som heter Nej, nu Jäsiken.
Ja, precis.
Nu brinner det i spelet, som du nämnde innan. Och ja. Så heter det hans första band, Peppans svänggäng. Så nämnde du Queen Ida. Sen fanns också en kvinna som heter Britt-Marie Swing.
Ja.
Heter man Swing, då måste man nästan bli musiker.
Ja. Och den här Britt-Marie, hon bor också i Delsbo i Hälsingland faktiskt. Och är en av Sveriges mer kända folkmusiker på violin. Hon har spelat med i det så kallade Iggesundsgänget i 10 år.
Jag gick mig ut en sommardag, jag gick med kona i vall. Då kom en man med mikrofon och jag sjöng en fäbotrall. Han plockade fram sin apparat, något som jag aldrig sett. Han tog min lilla fäbotrall, det gick ju ganska lätt. Han tog min sång med hem till stan och upp på sitt förlag. Han sa, det här är en riktig hit, den har jag gjort idag. Nu spelas den på grammofon, den spelas varje dag. Och pengarna de rasar in, men ingenting får jag.
Peppan, han lärde ju känna henne och hon föll honom på läppen och han ville ha med henne på sina skivinspelningar. Men hon berättar att han var ju väldigt oförutsägbar, Peppan. Hon gick då själv på en folkhögskola och han kunde komma droppandes in mitt i natten 3 och det var bara att upplåta så han kunde lägga sig på en madrass på golvet. Och då kunde han säga att vet du att imorgon ska du och jag och Ebbe Jularbo spela in en skiva. Ja, det funkade alltid ändå fast det var en sån start på inspelningen.
Men det, så är det väl med musikanter, alltså, de har väl det i sig, de måste väl hålla på och repa och sånt. Det är väl amatörer som håller på med det.
Det är fikt och repa, det håller jag med dig om.
Ja. Och vem det nu är, om det är Sven Asmussen som pratar om att det finns musiker och så finns det musikanter.
Ja.
Musiker, det är sådana som kan läsa noter och som kräver betalt. Musikanter, det är sådana som måste.
Ja, precis.
Det är lite, kanske lite romantiserat, men...
Ja, men det ligger någonting i.
Ja, och om vi köper den indelningen så är det väl ingen tvekan om vad Peppan var. Ja. Varför kallades han för Peppan?
Det var så här att när han gick i skolan så hade hans pappa sagt till honom att du får absolut inte svära.
Nej, supa går bra. Ja. Snusa går bra.
Ja.
Svära
fick man inte. Och hans pappa som hette Arne, han hade ju själv alkoholbesvär så småningom. Men även han svor inte, utan han sa på sin höjd för skjutsingen. Men i alla fall, när Peppan gick i skolan då så sa han när han blev osans med några kompisar att du kan dra dit Peppan växer. Och så småningom så började de liksom inom citationstecken håna honom för det här att han sa så. Och då började de att kalla honom lite grann för Peppan. Och så småningom, han blev ju väldigt tidigt en dragspelkändis i bygden. Alltså. Redan som 5-6-åring var han ju omkring och uppträdde på olika ställen. Och när han då blev ett litet namn så sa han att han började då kalla sig Peppan som en slags hämnd mot de där kompisarna som hade hånat honom för Peppan.
Lite som Orup, popsångaren. Han lär också ha tagit sitt namn för att det var det fulaste skällsord eller det fulaste tilltalsnamn hans skolkompisar kunde komma på honom. Skulle han vända detta till sin fördel?
Ja.
Nödvändigheten till en dygd.
Ja. Måste hinna med att prata om Peppan i lumpen också, för det finns...
Ja. Ingen biografi över en svensk man utan några lumparhistorier.
Det är rätt. Peppan gjorde alltså lumpen 23 år gammal och redan när han kom dit så visste ju befälet att det här var en rikskändis. Och de behandlade honom lite med silkesvantar. De visste väl antagligen också att han hade alkoholbesvär från början. Om inte annat så fick de upp upptäcka det då. Men han gjorde ju egentligen succé i lumpen hos befälen på grund av att han var den underbara person han var med det fantastiska karisma. Och alla människor pratar ju, de säger samma sak om Peppan. Han var otroligt snäll människa. Mm. Så att befälet vårdade om honom faktiskt. Och en kapten Blom som hade med Peppan ut på en manöver var själv musikant och spelade fiol och lite dragspel. Och efteråt så sa Blom så här att Peppan var jädra mig den sämsta soldat jag har träffat på, men jag har aldrig haft så roligt förr.
Mm, jag tror inte det blev krig.
Ja. Jo, men sen så var det ju så här att en gång så skulle man fira Lucia och då hade befälen ordnat en överraskning så att hela plutonen var ute i skogen i mörkret och övade på Lucia-kvällen. De hade skaffat Lucia attiraljer och Peppans dragspel och två starköl. Hör och öppna. För han kunde nästan aldrig spela utan att han fick ett par öl. Det sa han själv många gånger också. Men då ställde de upp plutonen i mörka skogen och så klädde de på Peppan det här. Och så gick Peppan och befälen och sjöng Lucia-sånger och soldaterna fick sjunga med. Fantastiskt stämningsfyllt blev det så de som var med.
Det var också under sin militärtjänstgöring medan han gjorde rekryten iförd kronans kalsonger som han skrev en av sina mest bekanta visor, den som heter Jubileumsmarsch.
Det var så här att slaget vid Lund stod ju 1676 och...
Du vet, jag som skåning, det är ingenting jag vill fira.
Då får du svara på frågan nu. Vilka vann, Sverige eller Danmark?
Ja, det var ju ni.
Ja, ni säger det. Ja, Sverige vann och med ett överlägsen seger.
Jag vill inte höra talas om detta.
Men i alla fall, så slaget vid Lund, där deltog ju infanteriregementet I3 från Örebro. Och det är ett stort, en stor händelse för det regementet. Och Peppan skrev en jubileumsmarsch till det 300-årsjubileet. Och I3s nye överste, Einar Lyth, bestämde att den här Peppans jubileumsmarsch, den ska vi anta till regementets marsch. Och Einar Lyth säger själv att det här är den enda värnpliktige soldat som under sin grundtjänstgöring har gjort en regimentsmarsch till sitt regemente. Mm. Och sen så gick det en tid och så gjorde den här översten Einar Lyth en text till den här. Och då kallas den här visan då för Överstens brännvin. Och den sjungs i många, många sammanhang som en slags snapsvisa. Framförallt i såna här ordens sammanhang. Så jag har varit med mycket och sjunger den. Han säger själv, Einar Lyth, att så där gjorde man på den tiden. Man tog ofta regimentsmarschen och gjorde någon liten snapsvisa om.
Ja, det är väl en tradition som lever. Snapsvisor skriver man ju ofta till välbekant melodi.
Ja, visst. Ja, visst.
Ja, men där har vi hans lumpentid. Och där, då är vi på 70-talet. Jag försöker göra någon sorts tidslinje här. 72 så breakar han alltså i nygammalt och då är han knappt fyllda 20.
Ja, han var ju full 53, så han var 19.
Ja, just det. Sen är han med på alltså, fotbolls-VM 74.
Just det.
I Västtyskland.
Ja, och då får han spela då för 70 000 människor på den här fotbollsarenan och för, vad det nu sades, 80 miljoner tv-tittare eller något sånt där.
Sweden, who themselves staged one of the most successful and entertaining World Cup final tournaments in 1958, and indeed themselves reached the final when they were beaten by Brazil and the then 17-year-old wonder boy Pelé. And here are their representatives in the opening ceremony, the Family Four from Stockholm, who are in fact the singers in this group. The accordion player there in the center, Peppan, is a former forestry worker who's become one of Sweden's best-loved folk artists.
Och han gör det ihop med familjen Öst, alltså
Family
Four, ja.
Ett band som är lite bortglömt idag, men som då var väl så stora som ABBA.
Absolut.
Vann Melodifestivalen 2 år i rad.
Ja. Och då hade man gjort det så att man hade gjort jättestora bollar av frigolit. Och för varje land så sprängde man sönder den där bollen och så stod det några underhållare inuti bollen som då satte igång och spela. Och då var det Peppan och Family Four och några folkdansare.
Ja, Family Four kan man ju förstå, för de hade som sagt vunnit då 2 år i rad i slag och EM.
Ja.
Och Peppan valdes då för att han med sin musik representerade just något typiskt svenskt.
Ja, och jag tror inte att vi kan förstå hur stor Peppan egentligen var då, men han var ju alltså en verklig rikskändis. Folk vallfärdade ju dit där han uppträdde på 70-talet.
Jo, ja, men det fanns väl andra som var det också. Jag tänker just att man väljer honom till ett så stort internationellt sammanhang.
Ja, ja.
För att representera Sverige. Det måste ju också ha haft någonting med dragspelet och vad det representerar att göra.
Ja, kanske det, ja. Ja.
Tror du att jag är helt ute av resan i mina resonemang?
Tvärtom, du är på rätt spår. Och det var två folkmusiker som spelade fiol med dig i den där bubblan också. Och så var det fyra flickor som dansade. Och då var du alltså sådana här gamla svenska folkdanser.
Jag sitter och tänker på Family Four här nu. Både Marie Bergman och Pierre Isaksson var väl med i olika upplagor.
Precis. Pierre Isaksson, han omkom ju på Estonia som du kanske vet. Men,
ja,
men han finns med det. Och man kan ju se det här inslaget på YouTube faktiskt.
Man inte bara kan, man bör.
Ja.
Titta på.
Men alltså, om man tittar på det så ser man att Peppan står rakt upp och ner och i princip helt stilla och bara drar lite grann i bälgen. Och det berodde på att det här var playback. Och han kunde ju aldrig förställa sig och låtsas någonting, utan han var bara den han var. Men när man såg Peppan i verkligheten spela, så drar han och jobbar och kastar med huvudet och håret åker hit och dit. Så att han lever ut otroligt när han spelar. Jag har aldrig sett någon dragspelsmusiker som agerar så. Jag har ju filmer hemma av Peppan. Jag har faktiskt, det var en gubbe som hette Åke Johansson som dog i våras. Och jag köpte hans filmer av honom innan han dog. Och där får man se Peppan sitta och spela på sitt egentligen otroligt exalterade sätt. Det är en show bara det.
Och han hade någonting som ingen annan hade, det låter ju så.
Ja, absolut.
Och det är just det här som inte riktigt går att beskriva, det som vi kallar karisma, eller det. Ingrediens X.
Och det var ju det att han var en välkänd total bohem. Och han sket i allting, gjorde alltid precis bara det han kände för i stunden. Alltså. Det var lite det som var hans karisma också.
Mm, han kunde få betalt i sprit, han kunde få betalt i kläder.
Ja, precis.
Och ibland så tog han inte betalt alls.
Nej, och han struntade i pengarna ibland. Alltså han var en riktig anarkist och samtidigt en synnerligen älskvärd och härlig människa och drog så mycket människor till sig som bara ville vara nära honom.
Du träffade aldrig Peppan själv?
Nej.
Och det här intresset som du har, de här 2 åren du just har lagt på att rota och forska i hans förflutna, var kommer detta ifrån då?
Alltså jag har ju bott i Lindesberg i 30 år och först för kanske 4-5 år sedan hörde jag talas om den här karen och började fråga människor jag mötte lite grann grann om honom. Och till slut, för ett par år sedan, så tog det liksom lite eld. Jag fick se bilder på honom och jag började att skriva ner det som folk sa. Och så småningom så började jag åka runt och intervjua människor. Och nu har det faktiskt dragit ihop sig så att det är en bok som kommer att publiceras snart. Där det är texter som handlar om Peppan från barndomen till begravningen. Och
jag har läst den här boken och det är många saker som man höjer lite på ögonbrynen över. Mycket som hände den här mannen på det här ändå relativt korta livet. En sak som jag blev lite nyfiken på, det är att du skriver att Peppans pappa, att han hade en 50-årsfest som varade i 2 år.
Ja.
Det är bara liksom en sak som står nästan i marginalen. Det vill man veta lite mer om, hur den festen yttrar sig och artar sig.
Ja, du vet, de bodde på ett ställe som heter Tröskafallet, en liten gård då utanför byn Stråssa. Och i Stråssa så var det ett himla liv på den här tiden. Det var en levande gruvby och... Två killar som hette Vidar och Vicke ägde bensinstationen i Stråssa och där sägs att det var ungefär, fanns lika mycket öl som bensin och det var mycket fest och stoj och glam och hela det här Mätjärns Pelles gänget också, de färdades ju mellan såna här platser och när pappa Arne då fyllde 50 så var det en fest som började och det sägs att den aldrig tog slut, det vill säga man umgicks och umgicks och umgicks i till och med 2 år säger de som var med.
Men efter 2 år var det någon som sa, nej men nu får vi väl sluta.
Ja.
Okay. Det vara bra.
Men du, jag kan nämna en liten särskild historia. Du vet, Peppans farfar och farmor, de fick bara en son och han hette Arne. Han gifte sig med Margit och de fick i sin tur en son och det var Peppan. Och det var den här farfan som lärde Peppan spela dragspel. När Peppan var 4 år fick han sitt första dragspel. Och farfar och han blev oändligt nära vänner och älskade varann ömt. Men farfar dog redan när Peppan var 12 år bara. Och det var en jättesorg för Peppan. Men innan dess så kunde man se de där två gamla farfar och Peppan gå hand i hand med varsitt dragspel i Lindesberg här. Och sätta sig i en park som heter Flugparken och dela på en falukorv som de satte och bröt för hand i bitar och åt utav. En riktig så kallad luffarmåltid. Peppans farfar hade ju gått på luffen i 12 år också.
Ja, det här låter som paradis, Oskar och lilla Rasmus.
Lite åt det hållet, ja. Men sen så dog ju de här människorna, den ena efter den andra. Det var ju bara de här 5 personerna. Farfar, farmor, mamma, pappa och Peppan. Just inga syskon bredvid eller någonting. Och först så dog ju mamma Margit och... 8 dagar senare dör Peppan. Så de blev begravda samtidigt. 2 vita kister stod bredvid varandra i kyrkan. Och 9 månader senare så dör även pappa Arne. Och jag har ju inte haft någon fysisk kontakt med någon av de här 5 personerna. Jag har aldrig sett dem i verkligheten. Men när pappa Arne dog så var han på ett ställe som heter Rälsögården uppe vid Kopparberg. Och jag jobbade den kvällen som jour.
Och, du var läkare?
Ja, som distriktsläkare så får man uppdraget när folk dör ute i bygderna att åka ut och undersöka kroppen och sen skriva dödsattest och konstatera dödsfallet. Och... nu för ett par år sedan så mindes jag att jag hade varit på Rälsögården en gång i början av min Lindesbergstid och tänkte, kan det ha varit Arne som jag var då och undersökte? Så att, jag bad journalarkivet på regionsjukhuset i Örebro se om de gick och hittade den där journalen från 86. Och efter 3 dagar kom de fram med den och det visade sig att det var jag som hade varit där. Så det här var min kontakt med den fysiska världen i det här sammanhanget. Och jag minns ju Peppans pappa från det besöket, hur han ligger där död, hur det ser ut i alltihopa. Så för mig kändes det som en jättestor och märklig grej och som en sån här konstig synkronicitet som du brukar prata om.
Ja, men detta kommer du fram till först efter att du har ägnat ganska mycket tid åt att forska kring Peppan. Det första året slår dig. Vänta nu, har inte jag konstaterat Peppans pappas död?
Jo, jag kom på det där för kanske ett halvår sedan, men jag har inte tagit reda på det förrän för ett par veckor sedan. Det var då jag började forska efter journalen.
Det känns som att det finns något ödesbestämt i detta.
Ja.
För det är ju då också som så att säga Peppan-dynastin är utdöd.
Ja, helt utdöd.
Det är det du är där och konstaterar. Att nu kommer inte den här släkten att leva vidare.
Nej.
Men 30 år senare så lever de vidare, bland annat genom din bok.
Ja, kanske det.
Och genom den här podden. Lite grann i alla fall, jag menar, så är det ju.
Ja, ja visst, och man vet inte, är det här sista gången någon vänder på de här stenarna? Jag tror lite åt det hållet kanske. För att unga människor idag, de vet ju inte vem Peppan var.
Nej, det är nog sant. Det är nog väldigt få som går och pratar om honom. Han är säkert fortfarande stor i dragspelskretsar. Det finns ju fortfarande väldigt aktiva dragspelslag i Sverige.
Jo då, absolut. I dragspelskretsar, där är han jättekänd.
Mm, och han har nämnts i den här podden tidigare.
Och folk har ett otroligt begär efter information om Peppan. De skriver på nätet, varför är det ingen som har någon information om Peppan att torgföra här och så vidare?
Nej, men han är ju onekligen en figur som man blir nyfiken på.
Ja.
Ju mer man hör, desto mer vill man veta.
Ja visst, ja visst.
Men jag tror att därför vi sätter streck. Nu okay. Har vi dragit vårt strå till Peppan stacken.
Ja, vad bra.
Per Zetterlund.
Ja.
Tack för att du tog dig tid.
Ja, men tack. Det var väldigt trevligt att prata med dig om det här.
Du som lyssnar, du har lyssnat på Snedtänkt. Det kan man hashtagga på Twitter. Man kan gå in på Facebook och gilla sidan. Och man kan mejla mig på helstbarapositivrespons@gmail.com. Det här är en podd för Sveriges Radio P1. Jo då, nu får man höra dragspelsmusik i P1. Nästa vecka kommer vi att prata om någonting betydligt mer bortglömt.